Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag satt och berättade precis vad kokalkyl är för något. Det är när bönder räknar på avkastning, och är det sån här mark som det är inte lönt att odla på den, men det kommer ändå växa lite gräs och grejer, då blir det en kokalkyl, för då släpper man kor och går där och betar istället.
Okay.
Så när man äger mark så delar man upp då efter avkastning vad som är mest lönsam. Och det är där du inte har lönsamhet, för det är lite sten och annat, och du kan inte odla eller harva eller någonting. Då är det kokalkylen som gäller. Då är det kossorna som ska vara.
Jag trodde mer att det var den desperata snubben på bordellen som höll på med kokalkylen.
Nej, kokalkyl.
Alexander, skulle du trivas på en bondgård?
Jag skulle trivas bättre på en bordell. Helt klart.
Men om det fanns en schaman på bondgården?
Ja, det är klart bättre. Om man kan ha en bordell på en bondgård.
Mustafas face.
Det är en kokalkyler.
Men i bordellen, vilken aktör blir du då?
Jag har chans att starta bordellpappan.se. Men jag har inte slängt upp den sajten. Men jag driver en gigolo-akademi i Holland i alla fall. Och den går väldigt bra.
Varför gillar du bordell så mycket?
Jag tycker det är en trevlig miljö att vara i. Folk är lite uppriktiga och ärligare i sådana miljöer.
Så det är uppriktigheten och ärligheten?
Precis, bättre än i podcast.
Duger inte kyrkan?
Du vet, när en hora säger att hon älskar dig, då kan du verkligen känna att hon menar det.
Ja, vi hade hon älskar pengarna, men inte annat.
Så pratade ju hon om att det är ju bara en skådespeleri.
Nej, jag skulle säga att kyrkan och moskén är de två ställen man är minst ärlig på, som vi har i vårt samhälle idag. Ja, riksdagshuset är man ganska oärlig också.
Men finns det någon tid där kyrkan och moskén inte har varit oärliga?
Just kyrkan och moskén har varit oärliga från första början. Jag är ingen större fan varken av kristendom eller islam. Jag tycker ärligt talat att det är två skitreligioner, jag ska helt ärlig. Så, ja.
Så det har aldrig funnits någon ersättning för bordellen som uppriktighetsmäcka?
Om du tittar på de stora handelsvägarna genom historien, vilket jag studerar väldigt mycket numera, sidenvägen speciellt då, så är det först värdshuset, som är centrala, där vi käkar och sover. Sen in till värdshuset ligger, vi pratade om förut, Zorkhanen, alltså det som är krafthuset, eller gymmet från början. Gymmen är alltså uråldrig, man har funnits i alla
Zorkhane på persiska.
Ja, okej, okay, ja. På riktigt persiska. Ja. Farsi, säger jag. Zorkhane säger jag, men jag pratar ju av västan, inte persiska. Ja, sen har du in till den, har du badhuset, också nödvändigt för att bli av en massa bakterier och virus och grejer, om inte annat. Och där har du förmodligen första sociala kontakten också, på riktigt. Och sen ligger horhusen efter det. Horhusen är helt enkelt föregångare till vår tids nattklubbar. Så Stureplan är egentligen bara en serie horhus, om vi är ärliga. Och horhusen var inte till för att köpa sex egentligen. Horhusen var helt enkelt bara ställe man kunde göra ärliga affärer med främmande människor. Och det finns ingen bättre miljö att vara radikalt ärlig på än på ett horhus. Det är förmodligen den ärligaste miljö som finns. Och sen efter det kom basaren. Och efter att man har blivit inställd på att göra sina affärer i basaren, så gick man till en kastag. Och kastag är föregångare till vår tids kloster. Och det är de första andliga center som finns överhuvudtaget. Längs, och de uppstår längs handelsvägarna. Och självklart ligger Kastagen sist i kedjan, för du måste ju rensa dig typ alla pissaffärer du gjort och alla dåliga oror du lägger med allting. Få ut ur skallen innan du åker vidare till nästa ställe.
Så det börjar med bordellen och slutar med kloster?
Man kan säga att bordellen och klostret är grannarna till basaren.
Men varför skulle den miljön i bordellhus vara ärlig? Varför?
Försök att vara ärlig mot de människor du är naken. Det börjar där till att börja med. Och sen om du ligger med dem tillsammans och förmodligen gör det bakom ryggen på era respektive frubar, då kommer ni garanterat göra affärer i 30 år framåt.
Till exempel om man ska ha sex och sen så är kuken slak, då kanske man inte kan säga att man är fortfarande upphetsad. Det är bara ärligt.
Alltså, om du inte får kuken att stå på den bordell jag tänker med här, ska du gå till en gaysauna istället. Det fanns säkert sådana i Sandsvägen också. Varsågod.
Jag åkte bil med Hanif igår och vi hamnade i en diskussion, och jag vill höra din take, Alexander, och alla andras också. Jag spoilar slutet, sen får du dra storyn. Sen vill jag höra allas reaktioner. Men vi landade i att på något sjukt jävla vänster så har Sverige importerat frontlinjen i kriget mellan kristendom och islam. Det är där vi landade, att det är det vi har att dela med i Sverige.
Nej, vi har ingen kristendom kvar i Sverige överhuvudtaget. Islamen är mycket större religion än kristendomen i Sverige. Kristendomen är död. Ja. Den är stendöd i Sverige. Det är inte ens med på kartan.
Det har varit så kanske om det är Polen eller Ungern.
Ja, men det är ett hedniskt land idag.
Det är hedendom och islam.
Jag ska berätta ett ände där det är lite bordellaktigt. Det börjar med. För typ mer än 20 år sedan så var jag i Thailand. Och på de här nattklubbarna i Thailand, jag vet inte om jag har varit där, alltså det är ju 90% thailändska tjejer och sen så är det västerländska killar. Och när jag är där tillsammans med en annan snubbe, jag vet inte om jag får en drink eller vad det är, men jag börjar uppleva att varenda thailändsk tjej där var en ladyboy, alltså det var killar. Den här natten, varenda interaktion jag hade med olika personer, så var det min starkaste övertygelse om att alla i rummet där var där för att lura mig och att de de facto var män.
Okay, but I have a question now. You just discovered that after the drink.
Alltså, Katoybar finns i Thailand. Så här, det finns tre sorters bordeller i Thailand. Det är de tragiska bordellerna där budarna har kommit in för landsbygden och går omkring och bär en sifferskylt, och det är jävligt miserabelt. Jag kan fatta att man tycker sexarbete verkar helt vidrigt när man ser det. Men det är bara den svenska bilden om du ser den. Det är en av tre sorters bordeller. Sen har du Katoybarna. Och varför Katoyerna är populära egentligen? De är ladyboys. Alltså, de har tagit hormoner och opererar om sig fast de behållit en thai-kuk i mitten. Varför de populära? För de är egna företagare. Det är absolut ärligaste sexhandlare du kan ha. De som verkligen uppskattar det. För bland dem är ofta en kick också att sälja sex, av den enkla att det bekräftas av att de funkar som tjejer. Så ladyboys är en jävligt stark kultur i Thailand, Turkiet och på andra ställen också. Och det är en egen sorts bordell man går till då. En egen sorts nattklubbar om vi ska välja. Den tredje sorten som ingen i Sverige pratar om, det är lyxeskorterna. Och jag kan ta med det på en lyxeskortbar i Bangkok med amerikanska militärer på front row och sen tjejerna kommer in. Och när de tjejerna kommer in, du blir livrädd för dem, jag tänker som svensk man. Du springer ju med din lilla penis på en gång, för du vågar inte tänka tanken på att knulla dem. Det här är tjejer som tjänar 40-50 000 per natt och de bor i lyxvillor i Bangkoks förorter.
Men ta med Hanif
och det är den bilden ingen i Sverige vill se. Det vill säga sexindustrin som alla andra industrier, den täcker allt. Den täcker liksom allting. Den täcker de roliga grejerna, täcker de udda grejerna och saker också. Men det är åtminstone de här tre borde man måste se man och se sexindustrin i Thailand. Vill man inte se lyxeskorterna och vill man inte se egenföretagande katoyer, då är man en svensk vanlig radikalfeminist som ljuger om omvärlden hela tiden. För det gör radikalfeministerna.
Men för ljuger de eller sitter de inte på den informationen du sitter nu?
De ljuger för de vet om det här, vill inte prata om det. Ni hade Kajsa Ekis Ekman här under våren. Killar, ni la er alldeles för lätt.
Jag var inte här, så skyll inte på mig.
Bra, det hedrar dig. Ni la alldeles för lätt för henne. Hon fick sitta och ljuga med nästan allting, ja, hela showen. Och ni sa inte emot.
Alltså, hon kom med väldigt mycket information som inte vi hade koll på, men som vi i efterhand insåg att mycket stämde inte. Eller en del stämde inte. Till exempel så sa hon så här att 12 kvinnor per år dör i Amsterdam vid de här skyltfönstren. Det har dött 12 kvinnor sedan 1990.
Ja, men alltså ni kunde väl räknat med att hon vråljögde.
Men vadå? Jag argumenterade emot hela tiden.
Min bästa kompis i Amsterdam är tjejen som är fackföreningschef för Red Light District. Mm. Jag umgås med sexarbetare hela dagarna. Jag är med i sexarbetarfacket och allting. Ni kan fråga mig om sexarbetarnas status i Europa. Jag har varit sexarbetare själv. Jag tycker det är en underbar miljö att vara i. Jag gillar dem jättemycket. Jag studerar dem från ett marxistiskt perspektiv idag. För det finns ingenstans där skillnaden med arbete och fritid är så viktig som just det gäller sexarbetarna. Och den här tjejen skulle ni bli livrädda för om hon kom in i rummet. Hon är så jävla kraftfull och så jävla stark persona. Hon jobbar som dominatrix och piskar upp sina kunder och får fett betalt. Hon är chef för fackföreningen i Red Light District i Amsterdam. Hon skulle göra snömo. Hon skulle krossa Kajsa Kesekman i debatt. Det är den sortens tjej vi borde sätta mot sådana som Kajsa som ljuger om sexarbetarnas liv och villkor hela tiden.
Men vad var det exakt hon... Var det villkoren som Kajsa ljög om, eller?
Kajsa Kesekman fattar... Alltså, sexarbetarna i hela Europa hatar den svenska sexköpslagen. Det är universellt. Den är bara dömd överallt. Det finns en modell som funkar skitbra. Den är på Nya Zeeland. Den införs på 1990-talet. Den uppmuntrar sexarbetare att bli egna företagare. Sköta företag själva. Betala skatt. Få pensionen om man klarar jobbet färdigt. Och ha det som vilket jobb som helst. Den modellen har funkat lysande. Och självklart har du minst våld förknippat med sexarbetare på Nya Zeeland. Om nu våld förknippat med arbete uttaget en fråga i det fallet. För det finns självklart massor med yrken som mycket våld som har sexarbete.
Men... Okej, men om vi går tillbaka lite till
Christian.
Men så här, på lite länge med Katoy bara. Alltså,
men vi var, jag tror det var
Thailand som du.
Jag måste skynda på din story.
Nej, men låt mig få prata till punkt.
Ge han ett gott om tid.
Men det var inte bara på den här nattklubben, det var hela natten runt omkring. Varenda interaktion jag hade med varenda person så var det min övertygelse om att alla ville lura mig. Och att alla egentligen var män som hade klätt ut sig till kvinnor. Jag säger det här...
Vad gick du på för droger den
kvällen? Efteråt så undrar jag ifall jag fick någonting i min drink. Den här känslan upplevde jag igen i förra helgen. När jag jobbade som polis i Rinkeby.
Men du missar en detalj. För att de du hängde med sa att nej, det är inte alls transsexuella. Det är kvinnor. Så du fick massiv kognitiv dissonans.
But wait, did someone drug Hanif to try to rape him? What happened?
jag vet inte. Men det var förvirrat tillstånd. Okay. Okay. Ja, Mustafa, ta det lugnt.
I förorten.
Slappna av. Mustafa har inte ätit
idag. Och det såg de så till dig på thai-baren med. Slappna av.
Okay, okay.
När jag var i förorten och jobba, så tänkte jag så här. Det är min största övertygelse att nu när Paludan kommer hit. I varenda interaktion jag hade med medborgare som sa så, det är helt förjävligt att ni poliser ska komma hit och behöva vakta Paludan. Tänk vad mycket skit han ställer till med. Och att det här kostar skattebetalarna så mycket pengar att polisen kan slösa så mycket resurser. Då sa jag så, men vet du vad? Det är egentligen inte Paludan som är problemet, utan det är alla som håller på att demonstrera och kasta det är alla som håller på att använda våld mot oss.
Självklart, bra, han är bara en provokatör. Han är ju inte problemet, han utövar inte våldet.
Och jag tänker så här, jag förklarar på ett pedagogiskt sätt så är jag klar med första personen. Jag hinner knappt bli klar innan nästa person och det kommer samma situation igen. Det är Paludan det fel på. Det är, varför lägger ni så här skattepengar på det här? Och så här höll det på hela kvällen. Och till slut så bara ställer jag frågan till mig själv. Är det mig det fel på?
För att det här det är det svenska samhället det är fel på. Men den svenska skolan är fel på.
Varenda person.
Svenskarna fattar idag inte vad yttrandefrihet är överhuvudtaget. Och fattar inte grundläggande för hela vår civilisation. Ända sedan europeiska upplysningen på 60-talet har vi slagits för yttrandefriheten. Den är fullständigt körd i sank och där är Socialdemokraternas fel helt och hållet. För Socialdemokraterna som cyniskt vill ha väljare i de här områdena och därför låt dem tro att det finns en yttrandefrihet som går att kohandla med. Och det betyder att om du tar Koranen då, som för mig inte är en helig bok alls, för jag är inte muslim. Jag skiter fullständigt i den. Det är en trycksak, den kan vem som helst välda. Och om då den hålls heliga vissa människor, en trycksak hålls heliga. Kom ihåg nu vad det här handlar om. Paludan eldar upp en trycksak och lyckas provocera massor av människor. Det är människor som inte kan skilja mellan människor och trycksaker. Det är idioter. Mm. Det är idioter. De borde få höra att de är idioter. Och att yttrandefriheten är till för deras skull. Men eftersom ingen har lärt om det uttaget och sossarna har spelat med det här jävla rävspelet nu i decennier, är det krattat och klart för Jim och Ebba att ta över Sverige höst. Med all rätt. Men jag efter korankravallerna i påskas är jag lika förbannad som alla andra människor i landet. Att om yttrandefriheten är inte en fullständig jävla grej som de första ungarna får lära sig i skolan och de inte fattar vad den innebär, då är det dags att lära dem här fort som fan nu alltså. Det måste många, försvara yttrandefriheten.
Det är så många unga svenskar jag träffat som räcker upp handen och säger att man ska förbjuda brännande av böcker.
Idioter!
Ja, men vi har juridisk yttrandefrihet, men vi har inte kulturell yttrandefrihet. Det är inte...
Vi har en hög idioter som inte har ett uns av utbildning och inte har fattat att deras frihet som de utövar samhället är beroende av att friheten gäller för alla andra också. Det här är ingenting annat än mobbstyre som Sverige är på väg mot idag. Och det är därför jag säger att kristendomen är stendöd i Sverige. Den är borta ur leken. Glöm den fullständigt. Nu är det hedendom mot islam som gäller i Sverige.
Men det med kristendom och islam, vad är det med kristendom?
Nej,
var
kristendom men, du fick massiv kognitiv dissonans.
Det är det här, för grejerna, jag vet inte, vi skiljer oss väldigt mycket, jag och du Alexander, men för mig, i interaktionen med människor, om alla efter ett tag säger att nej, den här burken är inte röd, den är vit, efter ett tag går jag på den.
Nej, det gör inte jag.
Nej,
jag räknar med att folk är idioter.
Jag
gillar intelligens. Intelligens är väldigt sällsynt. Han är väldigt, väldigt sällsynt tyvärr. De flesta människor bara puckade flockdjur och ingenting annat.
Efter den kvällen så var jag helt förvirrad. För varenda interaktion så fick jag ändå samma svar. Det är oss det är fel på, det är Paludan det är fel på. Polisen borde inte lägga ner så mycket resurser. Jag fick bli kallad för kuffar, var det någon snubbe som kallade. En annan började förklara att det här är dom, alltså det här är, efter den här dagen så kommer polismyndigheten bli behandlad på helt annorlunda sätt.
Och det är sant. Men vänta, det alla de som du har pratat med, är de etniska svenskar eller inte?
Såklart inte.
Okej, okay, så det är... Så, nej. Ja, men,
då finns det, då finns det svar på den här gåtan. Ja. Det är ett inbördeskrig, för det kommer landa i det. Så men, jag lovar det.
Men jag tror att det finns också en skillnad. Like, how different cultures see citizens' rights. Yeah? So basically, those people come from cultures where there is like positive rights. So citizens have no rights, and it's the state that gives them rights. So citizens over there, they don't have yttrandefrihet. But here we have negative rights. So basically, by default, people have yttrandefrihet, and the state does not like provide them with yttrandefrihet, but can take it away from them. But this is why people don't understand that. This is why they blame the state and the police for allowing, giving the right to Paludan, because they don't understand that we have yttrandefrihet i Sverige.
Konversationen lät bättre i bilen igår, men vi landade i att på något jävla vänster så har vi ett krig mellan islams rättigheter, jag sa kristendom, men det är väl yttrandefriheten. Och du säger att det här leder till inbördeskrig.
Ja, det kommer det göra.
Är det en praktisk möjlighet i Sverige?
Ja, det är absolut. Hur? Alla barn, de här två grupperna börjar skaffa sig vapen. Det vill säga, om någon börjar skjuta på polisen i landet så kommer ju andra svenskar försvara polisen. Det är inbördeskrig. Det är definitionen. När polisen tappar kontroll över interna territoriet är det inbördeskrig. Det är vad inbördeskrig betyder. Civil war på engelska. Det är vad det betyder. Om polisen inte har kontroll över landets territorium längre utan förlorar den kontrollen, då är det inbördeskrig.
Polisen har inte kontroll över
landets territorium. Nej, exakt. Jag säger det. Vi är på väg dit i full fart just nu. Och då undrar jag om Magda kan sitta kvar i Östertaget. Hon gör ett strålande jobb på att vara landsmoder just nu och spelar allting teatralt väldigt bra. Men det är Socialdemokraterna som skapat det Sverige vi har idag med Moderaternas hjälp. Deras 8 år hjälpte inte direkt. Och nu har vi ett Sverige som jag och andra varnat för i åratal och nu håller på att explodera.
Är det så att inte polisen har kontroll i förorten av Mustafa?
Det vet väl du som
jag ställer frågan till dig.
Som är polis på.
Jag är ju inte där, men kolla, det här inte jag tror inte jag har sagt det här till er, men när jag var med Aktuellt och debatterade Kashif Virk, den här imamen, efteråt så fick vi skjuts från en SVT-anställd till vår taxi, för de håller på att bygga om där. Och då sitter vi i bilen, och när SVT-anställden, han varit där i 20-30 år, och då säger han så här: ja, alltså jag får ju egentligen inte säga det här. Jag får ju inte det. Men jag måste verkligen säga det här. Varför låter vi den där idioten komma hit och hålla sina jävla demonstrationer och förstöra för oss? Och det är ju exakt samma sätt som de du möter i förorterna som resonerar. Men man har olika vinklar. De i förorterna menar ju så här, hur kan polisen och skattebetalarna och du vet, låta honom, det är ett slags förtryck. Från SVT-anställdens perspektiv, det är ju mer rationellt, logiskt, så här, typ, kan inte vi bara lägga av med det här så slipper vi problem? Alltså man försöker ha någon slags socialingenjörskonst, typ, här är ett problem, lösningen att inte låta någon vara där. Men båda attackerar yttrandefriheten på olika håll.
Ja, exakt.
Så när du säger att vi kommer ha inbördeskrig...
Det är det värsta med svenska män idag. Det värsta med svenska män idag är deras konflikträdsla. Det finns inga omanligare män på den här planeten än svenska män idag. Och det är för mig så jävla konflikträdda och bara hoppas slippa av problem genom blunda för saker. Därför har de också satt sig i situationen. Vi ska klart få oss en sak. Vi har 4 stycken extremismer i svenska samhället idag. Inte en, 4. Vi har också 3 stycken som muslimer inte haft ett skit med att göra som vi skapat själva. Det är radikalfeminismen, det är klimathysterikerna och det är den nya rasismen från antirasisterna själva. Vi har alltså tre andra helt lika jävla galna fundamentalism i Sverige idag med. De är självgenererade av svenskarna själva. Så att det är inte så att om jag tittar omkring i Sverige idag är muslim och tycker att det är obehagligt någon del av Koranen, att jag inte hittar galenskap i resten av samhället också. Svenskarna har på grund av sin enorma konflikträdsla och sitt odlande av myten om att den här konflikträdslan är fredskärlek, att svenskar är fredliga människor, när alliansfriheten Sverige haft har bara varit en bricka i spelet för att slippa bli indragen i konflikter. Vi är vansinnigt konflikter i den svenska kulturen, och nu får vi precis de konflikterna man får om man undviker konflikter. Det blir värre. Det blir tryckkokare överallt. Och då har vi fyra stycken olika fundamentalismer att dela med i Sverige idag. Inte en. Islamismen, som är utbredd bland muslimer i Sverige idag, uppenbarligen. För varenda muslim i Sverige som är stoppad på Paludan är ju islamist. Men, det är mot yttrandefriheten och anser att islam ska ta yttrandefriheten, är man islamist. Men du har tre stycken till att dela med också.
Men är det också inte en del av svensk kultur att söka konsensus på ett sätt? Jo. Och det gör de väldigt kompromissvilliga.
Nej, det är inte söka konsensus, det är undvika konflikter och lägga sig platt, vi pratar om. Inte konsensus.
Ja, för Mustafa var väl inne på att om det ska vara inbördeskrig så behövs det väl åtminstone två krigande parter. Vem ska möta de här som vill inskränka yttrandefriheten? Om svenskar är konflikträdda så kommer de ju bara hålla tyst.
Nu har vi ju låst in ungefär 1000 svenska killar, i alla fall 280 fall som jag, Viktor Wiblom, har katalogiserat nu. Nu har vi låst in snart 1000 unga killar för våld i Sverige, fast de aldrig gjort några våldtäkter. Radikalfeministerna har ju tagit över svenska domstolar och de vill inte hålla på med gängkriminalitet, för det är ju hotfullt på riktigt. Nej, nej, nej. De vill hålla på med sexualbrott. Det är högsta mod idag. Karriäråklagarna driver nu sexualbrott fall efter fall efter fall mot unga killar som utan någon som helst textbevisföring, för att någon borderlandbrud har sagt någonting som sen någon radikalfeminist plockat upp och sen kör de agendorna. Nu har vi hundratals sådana killar dömda. Vi har 5 anstalter fulla av sådana killar i Sverige. Vad tror du de här killarna gör när de kommer ut om 2-3 år? Alltså, de är rekryteringen bara till det som är själva armén som går emot förorterna.
Alex, bara en kontroll.
Där har du, det är kartan. Se den 5-10 år framåt.
En
för de hatar radikalfeministerna. Och då kan du likadant börja attackera en av extremismerna. Då är det alla extremismer till slut kommer att attackera.
Så vi ska ha en armé av dömda våldtäktsmän på
Nej. Nej, av oskyldiga män som inte har gjort våldtäkter.
Hanif, hur vet du att de är oskyldiga?
Det är bara ett exempel. Har ni ens tittat på förundersökningar av svenska domstolar idag?
Nej, det har vi inte.
Det krävs sedan 2000... Nej, du är lat. Du kan inte ens skilja en tjej från en kille när du ska ligga. Sen 2014 har vi skippat teknisk bevisföring i sexualbrott i Sverige. Och efter MeToo har det här exploderat. MeToo försvann snabbt från medierna för att den mediala MeToo var en katastrof. Det visar att alla de offentliga män som anklagade var oskyldiga. De stämde tjejerna, de vann förtalsmålen allihopa. För de hade försvarsadvokater och kunde göra det. De som är riktigt åtklämda efter 2019 har varit invandrarkillar och arbetarklasskillar. Och de hamnar i fängelse nu på löpande band för påstådda brott som det inte finns några som helst bevis för. Och det är mängder av dem som sitter inne. Jag och Viktor Wiblom skrev den texten i våras. Så blev könskrig i blodigt allvar. Nu sitter alla kids och läser och fattar att det är sant. Unga killar idag går inte på dejter längre med tjejer utan att ta med sig inspelningsutrustning.
Det här pratade Sargon de Basso om, han är juristen, om att av någon anledning som jag inte har studerat i alla fall, det kanske finns ett svar på det, så när det gäller just våldtäktsmål så räcker det med att ett påstått offer berättar att den har blivit våldtagen och så kan ens vän eller väninna verifiera att det här storyn stämmer.
Så har det alltid varit.
Nej, det är inte alltid. Nej, teknisk bevisföring har funnits fram till 2014. Efter 2014 levs det ner. Nej, det är värre än så. Så här är det idag, att om du har en koherent berättelse som verifieras av en innan, vill säga ett skvaller som stämmer. Det kallas hörsägsbevisning i Sverige idag. Varför tror du judar är livrädda vad som händer i Sverige idag? För det är början på pogromer. Pogromer börjar alltid med att man påstår något och skvallrar om någon, snackar skit om någon och så dömer man baserat på det. Det gör vi idag i svenska sexualmål. Men vad som är ännu värre är det här, att åklagarna driver sedan 2019 är att om tjejens story inte hänger ihop, då är det bevis för att hon är traumatiserad och då måste våldtäkt ha skett. Så det är ju chanslös om en ung kille idag kommer inför skranket. Och nu ringer överklasskillar till mig och fattar. Spelar ingen roll vilka advokater de ringer. De kan ringa Sargon de Basso, Hanna Lindblom, Alexander Barkman, vem de vill. Alla faller. Och nu finns det en lång kö fall som vill överklaga hela vägen till Högsta domstolen. Högsta domstolen tar inte ett enda sexualbrott med tång just nu. De är livrädda för att hovrätterna dömer bara på och lägger på ännu mer straff idag. För idag leds svenska juridiken av kvinnor. Och de här kvinnorna har feministisk bakgrund. och radikalfeminister, och det här är deras hem på män. Och vad som sen händer är att det kommer upp till Högsta domstolen, har lång kö. Högsta domstolen tar inte ett enda fall till prövning. Förmodligen kommer något slinka upp i Europadomstolen eller liknande sen, och så kommer vi ha en stor jävla härva att riva upp med tusentals med all säkerhet oskyldiga killar som döms till ett av de värsta brott vi känner till.
Är det någon annan än du och Viktor som har följt upp det här och studerat det?
Therese Juvel gjorde hos Navid Modiri.
Vem är det?
Hon har skrivit
en bok som heter...
Två böcker har Therese Juvel skrivit.
De rättslösa.
Ja, okej.
Hon var hos Navid Modiri under våren. Det kommer komma fler nu, för nu kommer mammorna till de här killarna börja prata om den här hösten. När den här jävla rättsrötan börjar rivas upp kommer det göra riktigt ont hos svenskarna. För när vi inser vad vi gör i Sverige idag med unga män, vad fan är det för jävla kultur? Och det menar jag, det också måste man se i bilden när svenskarna lägger som fähundar för att någon på bråkar om koranbränningar. Att det finns ingen kvar som tar konflikterna. Och det är därför för radikalfeministerna har fritt spel just nu i Sverige. Islamisterna har fritt spel om de vill ta över islam och köra sin agenda där. Och kör koranbränningar som ursäkt för det. Men du har samma tokigheter med miljörörelsen som gått fullständigt överstyr sen Greta Thunberg. Nu kan vi kalla för klimathysterikor, för det är vad jag är. Och det handlar inte om miljö och klimat längre i taget. Det handlar om moralismer och det handlar om att rädda samer. Det handlar om alla möjliga sjuka saker som inte har ett skit med miljö och klimat att göra längre. Klimathysterikerna är också fullständigt skogstoka. Och den fjärde extremismen vi har fått nu, det är de nya evangelisterna som åker runt i Sverige och lär sig att vi är rasister i alla fall. Och vill vi inte se någon ras och vill vi inte se någon hudfärg, då måste vi se dem då. Det kan vi kalla för nyrasismen. Den kommer från antirasisterna, för de har inga karriärer kvar. Om det bevisas nu att vi bryr oss inte om ras längre i Sverige, vi skiter i vilket. Vi håller alla lika ansvariga inför lagen och så vidare. Så vi har att göra med alla möjliga extremister vi fått nu. Men allt går tillbaka till konfliktgränsen.
Jag vet att integration är nu återigen en så här het ämne inom näringslivet. För de ställer sig frågor hur de kan hjälpa till, hur de kan vara med och bidra, ge människor jobb och så vidare. Men de frågor de har intresserat sig för att komma åt det här är bland annat vithetsnormer som finns på arbetsplatser. Och det är helt liksom utbrett. Det är ingen som ifrågasätter att alltså, vithetsnorm, utan alla är så här, det är väldigt viktigt att vi pratar om vithetsnormer, i alla fall på chefsnivå och så. Och jag undrar, du vet, om jag ska ge mig in och prata om integration, jag vill inte hamna att prata om vithetsnormer. Det är ett så äckligt begrepp för mig att prata om.
Näringslivet har också konflikträdsla överallt. Därför släpper de in den här skiten. Det är ren smörj alltihopa.
Jo, men och det här, återigen det här med konflikträdsla. Jag ser ingen som faktiskt ifrågasätter det här när Kitimbas Sabuni kör sina... Han åker ju runt till företag och pratar om vithetsnormer och
han
annat.
Gör alla sina pengar på det. Ja. Han har inte utbildning till någonting annat. Han har ingen annan karriär.
Alltså det här är rätt sjukt. Länsstyrelsen i Stockholm, de har finansierat ett projekt som heter Vidga normen. Och då sitter det är en kvinna, hon är en av de högst uppsatta cheferna i Länsstyrelsen i Stockholm. Anna Konsen tror jag hon heter, eller Ann Konsen. Så hon sitter och beställer rapporter från Lund och Uppsala. Och det är den här forskaren, vad heter han? Gardell, Mattias Gardell eller någonting.
Mattias Gardell och Tobias Hübinette håller på med
det. Det är gänget. Så de sitter och skriver så kallade forskningspapper där de bara refererar till sig själva och på något magiskt kommer fram till att det finns vithetsnorm och den vita blicken och koloniala blicken och bla bla bla. Så det är ena sidan av operationen. Och sen har de lejat ut rapportarbete till någon snubbe som har jobbat med distriktsombudsmannen i typ 10 år. Det är den enda merit han har. Och sen har du Kitimbwa Sabuni och ett gäng andra människor där alla har någon sorts anknytning till Ibn Rushd-förbundet. De är personerna som har nu sammanställt det här projektet och skapat broschyrer och uppgifter och övningar som de går runt och utbildar med citattecken företag i att förminska rasism. Så du har en aktivist i Länsstyrelsen i Stockholm som använder diskrimineringslagen som säger att företag måste aktivt främja inkluderingsarbete, vilket är jävligt sjukt i sig. Och så har du aktivister på universiteten som skriver skitforskning, och så har du Ibn Rushd-folket som kommer in och levererar ut den här bullshit-sanningen till näringslivet. Och det är väl som du nämnde för att det är konflikträdsla, de vågar inte säga nej. För du kan inte säga nej, vi vill inte ha en utbildning i hur vi blir mindre rasistiska.
Och där har ju de knäckt koden, för de vet att de inte kommer få någon motstånd. Och den lilla människan som gör motstånd, den kan man trycka ner ganska enkelt.
Ja, men... och så har de lyckats förena två av de här fyra extremismerna jag pratar om. Alltså det är både islamismen och det är samtidigt det andra kortet som är raskortet. Så kör de båda samtidigt, ungefär som muslim vore en ras. Vilket är den största lögnen av alla. Islam är fan en övertygelse.
Amilov säger att muslimer är en religion. Ja. Men det är intressant, i skolan har det ändrats lite. Jag har märkt att skolpersonal... They are tired of this shit.
Du var på en skola, Omar.
Ja, men fortfarande, they are tired of this shit.
En like, skola.
Men samma skola nej, men jag har varit på förut, det är samma. Men skolpersonal har ändrat sig helt. They are saying like, yeah, this is too much. Now the problem is too much. När det gäller
hederskultur. Det är därför den här bruden i Hjärna är så jävla bra, den där lärarinnan som vägrar kalla en unge för hen. Och sen du ska få sparken dessutom. Så att du säger stämmer ju inte i skolan. Du får ju sparken idag om du går utanför dem.
Pratar du om individuella lärare?
Och där igen har du en tjej med libanesisk bakgrund som är lärare i en skola i Hjärna och vägrar kalla en svensk unge för hen. Ser ni de här extremismerna går i varann? Mm. Och de alltså blir kedjor som binds ihop här. Det vill säga när du då går in både på könsfrågan och samtidigt så är du själv libanesiska och du är tjej och du blir angripen av etablissemanget. Det vill säga du blir hårdast angripen av alla för du är den som egentligen ska spela med i det här spelet. Mm. Och på samma sätt som på det här sättet islam och ras spelas ihop i Sverige idag. På den andra axeln spelas ju miljö och klimat ihop med feminismen. Och då blir det patriarkat som förstör planeten. Ungefär som om tjejer inte kunde konsumera vikt. Självklart gör. Och sen blandar man ihop miljö- och klimatfrågan med radikalfeminismen. För den andra axeln. Återigen handlar det om att om de hittar två ställen där du så att säga gör fel och lämnar etiketten. Så du gör fel enligt två av extremismerna. Då trycker de ihop dem ungefär som det. Då är de normala. Det måste börja syna nu. Tala om de fyra extremismerna i samhället. Inget civiliserat samhälle ska ha någon av de extremismerna. Muslimer ska gå till moskén och behandlas lika som alla andra och tåla att deras trycksaker eldas precis som andra religioner i Sverige.
Men du,
den klassiska feminismen var ingen fel på heller, men radikalfeminismen idag som bygger på manshat, den är totalt out of control nu. Och samma sak, miljörörelsen är ingen fel med heller, klimathot är riktigt, men miljö- och klimatrörelsen blir moralrörelse som ska stoppa gruvorna vi bygger i Sverige för att klara klimatomställningen. Då måste det också.
Men vad händer om muslimer vägrar acceptera yttrandefrihet då?
Då tror jag att det blir inbördeskrig och de slängs ut ur Sverige.
Och vem ska göra det jobbet?
Det blir inbördeskrig i Sverige. Muslimerna vägrar till yttrandefriheten, kommer inbördeskrig. Det kommer väcka den svenska mannen.
Vem ska kriga mot dem?
Vi har den svenska mannen.
Den konflikträdde, testosteronlösa,
ja, men någonting kommer vakna då. Mannen. Jag tror det kommer få folk att vakna till liv faktiskt.
Om jag bara går tillbaka
titta på opinionen efter påskupploppen nu. Jag menar, Jim gick upp 3%, Magda tappade 3% på en gång. Direkt dagen efter.
Ja, fast
och kommer det nya upplopp i sommar, då kommer det här svänga om ordentligt.
Fler vill ju inskränka yttrandefriheten i Novus undersökning.
Men, men inte männen. Inte det är 71% av männen som inte vill det.
Ja, så det fortfarande...
Kvinnor är mycket mer auktoritära.
Ja, nej, kvinnor lägger sig ännu, men kvinnor har alltid lagt sig mer. Kvinnor hatar alltid konflikter, för kvinnor hatar risktagarna. Hallå,
varför
gav man
dem rösträtt?
Män är väl de som egentligen ska ta riskerna och ta konflikterna? Ja, det är en bra fråga. För det skulle
var det ett misstag i kvinnor rösträtt?
Om män röstar så får du mer riskbenäget samhälle i alla fall. Det får du garanterat, om det är bara män som röstar. Men nu har vi trots
allt... Men du får ju mer auktoritärt samhälle när kvinnorna kliver in i politiken.
Men Chang, ni blandar upp korten lite väl mycket. Kan vi inte komma överens om att klassiska feminismen hade vissa poänger faktiskt. Men den var klar med det den skulle åstadkomma på 1990-talet. Sen dess... Alltså vad du får är... När ett projekt är avklarat borde projektet läggas ner. Så funkar inte Sverige. Vad som händer i Sverige, när du byggt upp ett stort projekt över lång tid, så har du anställt så många byråkrater, administratörer och betalat så många föreningar och låtsasvetenskapsmän för att göra sin skit, så att de har inga andra karriärvägar. Mattias Gardell, Kitimba Sabuni och de andra har inga andra karriärvägar. Greta Thunberg har inte gått till skolan, har ingen annan karriärväg. Det är därför de här människorna landar i de här grejerna. Och jag lovar att de ledare som kommer kliva fram i upploppen i förorterna den här sommaren kommer heller snart inte ha några andra karriärvägar än att vara ledare för upplopp och poliser. Och då permanentar det problemet.
Det är ju det här Peter Turchin pratar om när han säger att du får ett överflöd av elitklass i ett samhälle. Det är början på slutet.
Jag skulle snarare säga att Michel Foucault var den som pratade om det på riktigt på 1970-talet. Han sa, tittar du på makten från rensdelsperspektivet så är den alltid galen. Det vill säga, de du ger makt till kommer aldrig släppa den. Och har de makt av en enda anledning och du håller igång en extrem agenda, då kommer de göra den agendan extremare. De kommer aldrig medge att de har lyckats med det de skulle göra.
Okej, men det är en grej jag vill fatta. Vad är orsakerna till att Sverige har blivit så pass konflikträtt och att det inte finns balls i det här landet längre? Är det genpoolen som stack till USA? Förlorade vi alla våra balls med den migrationen? Är det kulturell bearbeten som har gjort att vi har blivit så rädda för konflikt och inte vågar stå upp för de rättigheter som det här landet bygger på? Vad är orsakerna som har lett oss hit?
Alla de sakerna stämmer nog, men framförallt 200 år av fred.
Ja.
Vi är fredsskadade, på riktigt fredsskadade, och det menar jag på allvar. Vi kan inte ta konflikter uttaget, vi kan inte ens ta dem på arbetsplatsen, vi kan inte ta dem någonstans längre. Och svensk, jag säger så här, Sargon de Basse frågar mig en sak. Är det ditt och mitt jobb, Alexander, liksom väcka den svenska mannens själ? Och sa, nej, det är inte vårt jobb att bara tala om för den svenska mannen att han inte har någon själ. Han har ingen själ. Han är en fä, han lägger sig platt idag. Han är usel i sängen, han plockar i sig antidepp, han tycker synd om sig själv. Alltså, det är den svenska man idag, och det är inte man som står upp och tar konflikterna. Och det är därför vi har ett så jävla läskigt läge där små minoriteter som skriker väldigt högt kan få enormt mycket makt i ett sånt samhälle. Men för mig spelar det ingen roll. Jag får ju bara rekryteringar ju tokigare det blir till vad jag håller på med. Så för mig spelar det ingen roll. Men för den svenska mannen i gemen så är det så att han är blivit en fähund och det har stått upp för
honom. Arslan, kan du berätta om helgens incident?
Ja, men vänta. Jag vill bara säga en sak. I think also there is a difference between, there is a cultural difference between hyper-feminine cultures and hyper-masculine cultures, for example, that exist in the Middle East. And one of the reasons to that one factor is also feminism, which has had like a lot of like positive effects also. We didn't have that really in the Middle East. So like macho culture is still very much alive. And this kind of like what could be called toxic masculinity. While here in the West and in Sweden, it has been like, you know, you have been, your wings have been clipped. Men's wings have
jo,
been
jag
clipped.
Vet. Det jag inte fattar, eller om det nu är fredsskadandet som gör det, men det jag inte fattar är att när de här idéströmningarna börjar, varför sätter inte människor stopp för det redan från början? Varför ska det gå 30 år?
Därför att det sker gradvis. Där är stora rörelser och makrotrender, och de är mycket svårare att spotta. Ungefär som ekonomisk nedgång som pågår under lång tid är väldigt svårt att se, men en akut kris är lätt att hantera.
Inte, vi
det är 1990-talet som är nyckeln. 1990-talet och HBT-rörelsen klarar med sin fight i Sverige. Då har vi massor av byråkrater och administratörer i HBT-rörelsen som måste ha fortsatta jobb. De måste titta på problem som inte finns. HBTQ. Jag skrev en text där 1998 och sa att ett stort misstag att stoppa in Q-bokstaven. Därför Q är en kulturell faktor, HBT var en politisk kamp. Nu låtsas man den kulturella kampen bli politisk. Inspirerad av det har vi en stor hög feminister i Sverige som inte är nöjda med att den klassiska feminismen har lyckats. Jämlikheten är uppnådd. Kvinnor har samma chanser som män har i vårt samhälle. Nej, man är inte nöjda med det, utan nu ska man jaga patriarkat som det vore ett spöke och hitta patriarkatet överallt i varenda litet hörn. Och patriarkat skyller man allting på som man inte är nöjd med livet. Så när man blir ful och tjock och bitter och gammal, då är det patriarkatets fel att man inte får ligga. Ungefär så. Det är radikalfeminismen, då sätter den också igång på 1990-talet. Då skiftar den klassiska feminismen, de riktiga feministerna klev ju av. De riktiga HBT-killarna och tjejerna klev ju av på 90-talet. För det var klart. De ville bara ha ett sunda liv och skaffa sig familj och göra roliga saker och leva ett gott liv. De som blir kvar är de mest förbittrade aktivisterna. Så från 1990-talet och fram till de sista 30 åren har vi sett där slå igenom till exempel. Det är därför jag slår larm om nu hur lagstiftningen ser ut i Sverige och vad som händer i svenska rättegångssalar just nu när unga killar och oskyldiga döms till mängder av straff. Liksom.
Okay, men...
Och det sker för att det har varit en gradvis övergång. Och det är samma sak när rasismen inte längre är ett problem vårt samhälle och svenskar inte ens vill höra ordet ras mer och vi bestämt så att det skiter i hudfärg, vi skiter i ögonfärg, vi skiter i hårfärg. Då sätter antirasisterna igång kampanjer för att, jo det finns visst ett spöke här som är rasismen och ni ser det inte, men vi ser det. Vi vet var det finns någonstans. Så därför ska ni betala dyra pengar för att långa stora weekendar på företagen där Mattias Gurdell och Katrin Basseboni går upp och talar, ni visste rasister, ni måste till och med se ras, ni måste se hudfärg. Och då bör man kanske tycka att, är inte det här lite väl skogstoket, men det gör inte svenska.
Alexander, du säger att det är många oskyldiga män som blir dömda för våldtäkt, eller hur?
Ja.
Men samtidigt hör vi att det är bara 5% av alla anmälda våldtäkt som leder till fällande dom.
De flesta anmälda våldtäkt är inte våldtäkter alls, därför borderline-brudar går gladeligen iväg till polisen och anmäler 100 våldtäkt de sista 5 dagarna. Vi har tjejer som är psykiskt extremt instabila och de används. En av de killarna jag jobbar med nu är en bodybuilder från Skellefteå. Han jobbade på psyket för att jobba extra. En dag bestämmer sig en borderlandbrud som sitter på psyket och har borderlanddiagnos för att ange 5 av de andra skötarna för våldtaget henne. Då bestämmer sig åklagaren för att driva ett fall just mot honom. Han får 3,5 års fängelse utan någon som helst bevisföring av något slag. För att en brud som är galen påstår att han har våldtaget henne.
Okej, okay, jag förstår.
Direkt, men han sitter nu 3,5 år i fängelse. Alltså, så här är det hela tiden i Sverige.
Jag förstår.
Det är fullständigt skogstoket.
Jag förstår, men om det är 95% av anmälda våldtäkter.
Anmäld våldtäkt är inte våldtäkt. Lär dig skillnad med anmälning och bevis. Enormt viktig skillnad. Vem som helst kan anmäla vad som helst
till
polisen.
Jag förstår. Ja? Om det är 95% av anmälningar som inte leder till fällande dom, betyder det inte att det finns många skyldiga män till skyldiga till våldtäkt? Som
har du
inte
hört principen hellre fri än fälla? Den ska vara absolut fundamental vår lagstiftning. Den tillämpas inte längre sedan 2014. Vi har slängt ut hellre fri än fälla ut ur svenska domstolar för att radikalfeministerna driver idag den svenska juridiken. Och de gör det från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, och de är karriäråklagarna idag, och de älskar sexualmålen, för de vinner dem allihopa, för det är rena häxjakter på unga killar.
Men jag förstår inte din poäng, Omar. Om 95% av anmälningarna inte utreds,
inte redan till fällande dom.
Men det är väl inget problem så länge du inte antar att alla de har en gärningsman bakom sig.
Men om det är 95% kan det inte finnas en betydande del av dem.
Och det motsätter ju
Alexander. Det är klart att det finns killar som går fria som är skyldiga. Det gör det i alla sorters brottsmål. Poängen med ett civiliserat samhälle att vi dömer inte om vi inte har bevis.
Men just
när det gäller sexualbrott har vi ett enda stort undantag i svensk lagstiftning idag. Där behövs ingen bevisföring alls. Där gäller skvaller som bevis.
Det stämmer ju inte, Alexander.
Skvaller som bevis, det gjorde jag visst.
Stödbevisning heter det.
Men Alexander, Omar har ju en poäng. För om din tes stämmer, då skulle det inte vara...
Om det är så lätt att döma för våldtäkt, menar jag.
Så skulle vi inte ha så många som har lagts ner.
Vi har en exploderande rate av domar nu. Så vad som har hänt är att vi hade ganska få som dömdes 2018. Det är svårt att bevisa våldtäkt också. Och sen var det jävligt mycket luft i anklagelserna. Idag, 4 år senare, har vi gått upp till upp mot 90% rate. Du är chanslös i dem, du kommer in som kille.
Har inte det någonting med att man har ändrat
Det har exploderat mellan 2019 och 2022. Jag har kollat siffrorna, det har inte du gjort, Hanif.
Jag förstår, jag motsäger inte det, men har det inte att göra med att man har ändrat definitionen av våldtäkt? Att
jo.
Nu är ju mycket mer...
Alltså, jo, en tjej i efterhand säger att hon tyckte inte det var en nice grej. Eller en tjej i efterhand påstår att du var på fest där du inte ens var. Så faller du i domstol i alla fall, du blir dömd.
Kolla in boken Fällda för sexövergrepp av Therese Juel. Det är typ som en rättegångspodd fast i bokformat, där hon går igenom massa olika fall där män blir dömda för våldtäkt utan teknisk bevisning. Det är jävligt creepy läsning.
Fast om vi ska, när man pratar om teknisk bevisning i våldtäkt, vad är det man menar då?
Att du inte har teknisk bevisning.
Vad är det då? Vad är det tekniska bevisning?
Snälla Hanif, jag jobbar på stora festivaler och det händer saker där. Om en tjej kommer in till mig och det kan ha hänt någonting, då tar jag henne omgående till polishuset, upp i gynekologstol och hittar bevis. Det står det bevis att det våldtäkt har skett.
Jo, jag vet, men...
Om man inte vill göra det, då har man inga bevis.
Samtidigt så vet vi ju att om mannen bara säger att man har medgivit att det har varit en frivillig sex, så faller ju den tekniska bevisen.
Vadå mannen? Ingen som lyssnar på mannen i svensk domstol överhuvudtaget?
Nej, men det är därför den tekniska bevisen inte har så stor betydelse. För den tekniska betydelsen...
Fattar du inte min poäng? Vem som helst kan påstå vad som helst och få någon dömd om man är en kvinna och anklagar en man i Sverige idag.
Okej, men jag tror inte på det.
Men kolla fallen
som
Therese Juel tar. Men jag
fakta, du för fan skaffar fakta i sådana fall. Sitta på, du är så lat så du inte orkar kolla saker. Du ska inte sitta och diskutera med mig överhuvudtaget.
Alltså, en grej jag kommer
kolla in Therese Juel och Navid Modiri, läs hennes 2 böcker, börja där. Kolla in advokat som Björn Hurtig, Sargon de Bass och andra som har slagit larm om det här de sista åren, och det har exploderat efter 2019. Och vad vi får då, att vi får unga killar som jag sitter och tränar att inte hata kvinnor resten av sitt liv, för annars kommer de göra det, utan lära dem hata staten och systemet som fått dem fällda, för det är det de ska hata.
En grej jag kommer ihåg från polisutbildningen var att vi hade ju våld i nära
relation, ja.
Precis, och så hade vi också föreläsningar om våldtäkt, vad som krävs och sådär. Och då kommer jag ihåg att vår lärare gick igenom teknisk bevisning, hur vi ska agera, men också att om inte det räcker till så har man stödbevisning till. Och då berättade hon att då går till på det här sättet, bland annat ett sätt som är stödbevisning, det är att om en tjej har blivit utsatt för våldtäkt, hon går hem och under en viss period, helst samma kväll eller inom en vecka, ringer någon kompis och säger jag har blivit utsatt för det här, det var han som gjorde det. Och så kanske hon väntar i ett halvår eller vad vet jag. Och sen kontaktar polisen. Då kommer den här stödbevisningen vara till stor hjälp under rättegången. Att hon har ringt en kompis.
Ja.
Och jag kommer ihåg att alla satt och bara, okej. Okay, och så var en kille i klassen, smart snubbe. Såhär, han är ingenjör egentligen men vill bli polis. Då räknade han upp handen och sa såhär, så vänta nu. Så det räcker bara med att man ringer någon samma kväll. Och säger att jag blivit utsatt för våldtäkt. Väntar och sen anmäler det här.
Det är inte ens det. Det räcker med att ringa någon kväll och säga att något oskönt har hänt. Det räcker med det. Liksom.
Och då kommer jag ihåg att han sa så här, och så, det räcker för att någon ska bli fälld för våldtäkt.
Nej, inte räcker.
Inte räcker, men det är en del av stödbevisningen. Ja. Rätten kommer att ta stor hänsyn till det.
Jo, det räcker.
Och det är självklart. Det räcker och det är på samma sätt som
det är helt bisarrt.
Nej, det är inte självklart. Nej, det är inte självklart alls.
Lyssna. Det är inga konstigheter. Låt säga så här att du har för 2 månader sedan, du har blivit utsatt för misshandel. Det kan vara misshandel i hemmet eller någonting. Så berättar du det här i förtroende för någon i hemlighet. Och på samma sätt som att stödbevisningen kan användas i en våldtäktsärende, så kan det användas i vilket annat ärende som helst i form av misshandel. Och kom ihåg, det är bara stödbevisning. Det är bara
I våldtäktsfallen är det inte stödbevisning, det är bevisningen idag. Du fattar inte vad jag säger. Och det som händer i det här, det är ofta en trasig tjej. Det är ofta en trasig tjej som är jävligt trasig, psykiskt instabil, psykiskt sjuk ofta, som är den så att säga är målet. Och sen ringer hon någon tjejkompis som har en radikal feministisk agenda. Och sen ringer de en karriäråklagare som gör karriär på det här. Och det är så det går till. De här tjejerna som påstås ha varit våldtäktsoffer i de här rättegångarna, de är fullständigt söndertrasade av hela rättegången och allting efteråt. För de används av andra brudar som är karriär på de här tjejerna. Och sen självklart är det tjejerna som ingen ringer och pratar med taget 6 månader senare. Taget. Så tragedin är dubbel. Tragedin är både de många killarna som åker in i fängelse för våldtäkt och får sina liv förstörda för någonting som inte finns bevis för. Och som Olle aldrig ens har hänt. Och tjejerna som blir använda som material. Det jag vill peka på är att det är karriäråklagarna som driver det här i Sverige idag. Och då ska vi också komma ihåg att de som gör karriär som åklagare i Sverige idag är nästa generations domare. Det betyder att vi har ett rättsväsende i fritt fall i Sverige idag. De har nu självklart på område efter område kommer slänga ut textbevisföring och tycka att skitprat räcker för att bevisa för att karriärklagarna ska vinna sina rättegångar. Det är därför Sargon de Bastos kör inte sexualbrott uttaget. Det är därför han och många advokater är jävligt oroliga i Sverige av hela utvecklingen. För de ser att rättsväsendet snart kommer att vara i fritt fall.
Får jag bara avsluta min grej med den här föreläsningen? Så den här killen som är väldigt smart, han ställer en fråga till läraren under föreläsningen och säger i princip så här, okej, så om en tjej skulle vilja sätta dit någon kille, ringer en tjejkompis och säger ja, jag var hos Johan ikväll och han våldtog mig. Menar du att det här är en ganska stark bevisning eller stödbevisning för att den personen kan fälla sin eventuell rättegång? Är inte det ganska lätt att kunna komma undan med våldtäktsanmälan?
Tjejerna säger inte ens de blivit våldtagna. Läs protokollen. Det är mycket vagare än så.
Det här är 2011.
Okay. Och det har hänt mycket sedan dess. Och idag är det mycket värre. Du är chanslös som kille.
Jag förstår. Okay. Och jag kommer ihåg att det blev väldigt dålig stämning under den här föreläsningen. Och att läraren i princip skällde ut den här vår kamrat under föreläsningen. Att så här, hur vågar du ifrågasätta kvinnor när de... Och ingen annan i klassen sa någonting, för alla var tysta. Och han är så här smart kille som bara leker lite djävulens advokat och ur ett juridiskt perspektiv. Att kan det verkligen vara så enkelt då? Men hon hade aldrig fått den frågan innan. Därför att under den här föreläsningarna då sitter man helst tyst och man ska inte ifrågasätta.
Och där har du hela sagan, du sa det precis där. Vi lever med en myt som är totalt fundamentalistisk i Sverige som säger att alla kvinnor är alltid goda och alla män är alltid onda. Det är radikal feminism. Kvinnor har alltid rätt om en kvinna pratar mot en man. Alltid. Det är radikal feminism som själva premiss.
95% läggs ner.
Alltså, men det stämmer ju inte längre. Du har ju siffror från före 2019. Du sitter inte de sista 3 årens siffrorna, Hanif. Nu får du gå och skaffa statistik.
Men hur många
och
som anmäls idag för våldtäkt? Hur många anmälningar går till åtal då?
Det är alltså antalet fällande domar har exploderat, inte minst mot unga män. Det är det,
och
jag
det
ser
kan stämma med tanke på att man
har, vi har en lista på 280 fall där det inte finns någon textvis för
det. Flera studier har visat att det är kring 10% av kvinnor som ljuger när det gäller våldtäkt.
Nej, det finns inga bevis för det heller. Det där är också taget totalt i luften. Du kan inte bevisa någonting om anmälningar kopplade till fällande domar och någonting har hänt. Du kan inte veta om en våldtäkt ändå från anmälningar.
Det här är Brå rapporterar stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen.
Exakt, det där
Uppsala
säger.
Universitet, fler döms för våldtäkt efter samtyckeslagen.
Ja. Nej, Hanif, det här är vad jag säger.
Jag säger att definitionen på samtycke förändrar lag.
Det är inte samtyckeslagen som är skurken i det här fallet, dock det bara råkar sammanfalla att det händer. Samtyckeslagen har inte gjort det lättare. Det som har hänt är att man har helt enkelt skippat bevisföring i all vanlig bemärkelse när det gäller sexualbrott i Sverige. Tjejen ska alltid ha rätt. Om tjejen är upprörd och ledsen, då är killen dömd. Och jag har sett det här satt i system. Jag har sett tjejer sitta 3 år efter en påstådd händelse med traumafiltar på sig i rättegångssalarna och spela teater. Det är full
menar på att med samtyckeslagen så innebär det att tekniska bevisningen har inte samma, spelar inte samma stor roll.
Det är inte problemet.
Här är siffrorna, Hanif. Från 190 fällande domar år 2017 till 333 fällande domar år 2019. En ökning med 75%.
Och sen dess har det fullständigt...
Ja, definitionen på prostitution, definitionen har ju ändrats.
Det har inte med saken... Helt
fast det har ju visst med saken att göra.
Nej, det har det inte alls. Eftersom i Sverige kan en enda brud gå påstådd att bli våldtagen 100 gånger på en dag. Om man tar in det i statistiken. Antalet anmälningar är helt irrelevant eftersom psykisk sjukdom är med i bilden. Ja, poäng. Tack.
Men Alexander, du måste vara hedlig i diskussionen här nu. Titta på mig. Om det är så att man har ändrat definitionen på våldtäkt, att man med man måste ha samtycke, och om inte killen har
gett inget med samtyckeslagen att göra, du lyssnar inte på mig. Du blandar ihop två kort. Korrelation betyder inte att det finns en connection utav.
Jag vet, men Uppsala universitet och Brå säger att det har med samtycke att göra. Alltså,
de säger att det har hänt samtidigt
efter det.
Snälla ni, ni måste fatta kausal.
De använder det som tidsmarkör, inte kausal orsak.
Exakt. Tack, Arskan. Att saker händer
innan det här samtyckesgrejen, då var det väldigt mycket diskussion huruvida det hade skett ett våldtäkt eller inte. Killen kunde alltid hävda att det var samtycke, medan kvinnan kunde säga någonting annat.
Samtyckeslagen har inte med det, är MeToo som orsakar den här domen vi ser idag.
Där spelar ju inte den tekniska bevisen någon roll, eller hur?
Det är inte samtyckeslagen killarna är dömda för.
Kan vi gå tillbaka till inbördeskriget?
Du blandar upp korten. Sorry, Askan. Återställ ordningen. Tack. Vi har en katastrof som väntar snart. Och vad jag återigen pratar om är 4 extremismer vi måste deala med i Sverige idag. Det här är en av dem. Koranbränningarna gäller en annan av dem. Vi har 2 till att deala med. Vi vill gå igenom dem också.
Jag har känt dig i 7 år. Jag har aldrig sett dig så här lack förut.
Jag är förbannad för unga kvinnors skull. Och jag sitter med deras mammor och deras pappor och deras föräldrar idag och binder ihop dem i stora nät. Så att ni kommer se en jävla massa föräldrar som kommer komma ut och berätta sina historier ganska snart. Och då kommer det ta eld utav helvete. För de här kvinnorna, mammorna till de här killarna, vad de har att säga om svenska radikalfeminister och svensk rättsväsende, det är jävligt intressant. Det vill jag höra den här hösten.
Har du försökt lyfta den här frågan bland andra etablerade journalister?
Jag och Victor Wiblom skrev en text som heter Så blev könskrig blodigt allvar och publicerade hos Chang på Nyheter idag. Läs den texten.
Chang,
den
har du varit med idag. Och... Vad tyckte du om den?
Jag publicerade texten.
Chang är inte med idag. Chang, är du med idag?
Nej. Vadå?
Vad tyckte du om texten?
Vilken text?
Vad är det med saken att göra? Han publicerade för att han tror på yttrandefrihet. Varför är det inte
så? Jag tittar på, kan det här ge klick eller inte? Och då pubbar jag.
Du står på kandidaturlistan för riksdagen för medborgerlig samling.
Som nummer 19, ja.
Som nummer 19.
Lite klädsamt en bit ner.
Kommer de komma in i riksdagen?
Jag tror, när jag är cynisk, jag tror att några partier ska rasa ut först. Men det jag har sagt länge är att vi behöver först en implosion. Liberalerna ser inte så bra ut. Miljöpartiet ser inte så bra ut. Men nu är problemet att Centerpartiet under Annie Lööf som fullständig katastrof. Att det kan hända att de här partierna räddar varandra och alla 3 landar på 4% för mig så jävla hyfsla. Annie Lööfs sista partiledardebatten var, alltså det var helt hejdlöst dåligt. Kan hon bara peta henne? Fattar inte Centerpartiet. Hon har blivit av med hälften av Centerpartiets väljare sedan oktober. Förmodligen alla manliga väljare som har dragit.
Varför?
Eftersom Annie Lööf gick ut och krävde dödsstraff för sexköp.
What?
Va?
Va?
Ja. Våldtäktsdom.
Nej.
Du ska dömas för våldtäkt om du köpt sex.
Det är fan dödsstraff.
Annie Lööf driver det idag.
Vadå? Va?
Det är mer eller mindre dödsstraff.
Att bli dömd för våldtäkt är dödsstraff.
Ja, alltså,
ditt liv är förstört.
Symboliskt.
Ja. Ditt liv är förstört. Du kommer aldrig in på arbetsmarknaden. Du får inte en chans att etablera dig. De killarna som kommer ut från fängelserna idag och suttar av våldtäktsstraffarna har ju fan inte en chans. Det är väl dödsstraff om något.
Man får aldrig bli dagisfröken igen.
Nej. Nej. Jag fick till det där.
Okej, men vad kan vi förvänta oss av dig om du kommer in i riksdagen?
Nej, så här är det. Att vi kommer att ha en helt annan politisk karta Sverige år 2030. Och jag skulle säga så här att jag betraktar alla partierna i riksdagen som korthus. Det kanske Socialdemokraterna har mer folkrörelse bakom som de andra och kommer att klara sig längre. Men det är rena korthus alltihopa. Det kan hända att det blir som i Frankotalen. Vi slänger ut alla riksdagspartierna till slut och sen kommer ett helt nytt system med helt andra partier. Jag är själv med medborgerlig samling eftersom hela den digitala borgerligheten har landat där. Jag väntar på att Hanif Bali ska hoppa över också. Men hela den digitala borgerligheten finns ju medborgerlig.
Vad menar du med
idag.
Digitala borgerligheten?
Den är ju medborgerlig samling idag. Ja, men
vad är en digital
borgerlighet? Sociala mediekrigarna menar han.
Alla de är med där idag. Så det, och det där ligger i framtiden såklart. Det kommer ju landa
tangentbordsriddarna.
Tycker du Ilan är en bra partiledare?
Jag tycker Ilan är bra det vi är just nu.
Fast han är bra. Är det lite problematiskt att han är bög?
Grejen är så här, medborgerlig samhälle ska inte ha en partiledare och vara som de andra riksdagspartierna är. Folk är spytrötta på att se ett ansikte hela tiden som är ett parti. Det blir bara valorganisationer runt enskilda personer. Det är därför ingen har lust att vara med i politiska partier som vi gjorde idag. För de byggs helt och hållet runt partiledarna. Jag tror på ett brett ledarskap med många aktörer. Nu är Paolo Roberto med också med i samling.
Hur David fick du honom med?
Vad sa du?
Var det du som varvade honom?
Nej, han gick med själv. Han satt och läste partiprogram, bestämde sig för att engagera sig i polis och tyckte med i samling var överlägset. Precis som jag gjorde. Bästa partiprogrammet som skrivits. Jag är med där, jag tycker det är toppen. Men nu är ganska roliga saker. Jag kommer åka till Almedalen i år. Jag kommer med förmodligen mycket på Riks. För de är väldigt samarbetsvilliga med. Det är Sverigedemokraternas kanal. Men vi har inga problem att jobba med Sverigedemokraterna och prata med dem. Jag älskar nyheter idag så fort jag får chansen. Jag har inte med chans att göra det. Alltså, det finns massor med alternativa medier idag. Jag vill bara inte vara med i TV4 eller SVT överhuvudtaget. Jag slipper gärna SVT, DN, TV4. Och alla alternativa mediekanaler idag är spännande. Och det är de folk söker till. Riks växer så det knakar om det just nu. Så att jag är på de kanalerna. Vi kommer köra av eget med live från Almedalen. Lena Malmberg kör och sådana saker. Jag är med på alla möjliga roliga ställen och gör sådana saker som sitter hos er. Det här är ju framtiden. Sista måltiden är framtiden. Och ni är en del av en framtid som riksdagspartierna inte förstår. De kan inte hantera en Hanif Bali. De kan inte hantera en Sara Skyttedal. De kan inte hantera de stjärna. Henrik Jönsson hoppas jag blir medare så småningom. Därför att då kommer en bred ny digital borgerlighet i Sverige och den kommer få ett stort genomslag. Och det kommer medborgerlig samling som kommer vara centrum för den. Inget av riksdagspartierna fattar det här överhuvudtaget.
Ja.
Det känns som att bli labbombad.
Det
är alternativmedierna som växer och det är SVT och TV4 som krymper hela tiden. Den utvecklingen är makrotrend, den är oåterkallelig. Folk litar inte längre på SVT och TV4 och nu vi också vet att Sveriges Radio felöversätter Ebba Busch till halva världen och sådana saker, så det blir ännu färre människor som litar på Sveriges Radio.
Okej, Alexander, vad tycker du om återvandring?
Om?
Återvandring, är det en bra idé?
SDs förslag om...
Nej, jag tycker inte återvandring är bra. Det hoppas de som är i Sverige idag och har fått uppehållstillstånd i Sverige och så småningom ska pass och medborgarskap vill stanna i Sverige och så får vi ta debatten med dem. Och därför lerar jag mig till exempel med de imamer idag som säger till sina moskéer, låt er inte provoceras av koranbränningarna. Då kan islam få fäste i Sverige och stanna här. Bra! Det är ju yttrandefriheten ska användas.
Men är det inte en idé ändå att köra lite giljotiner på Mynttorget och göra sig av med feminister och den djupa sosseriet i staten och lite sådär?
Nej, för det väcker inte heller den svenska mannens själ.
Men den svenska revolutionen, var det inte det som var staten på upplysningen?
Ja, men den svenska mannen har ingen själ. Han måste få en själ först, eller en kuk som vi kallar det också.
Och då kan vi rulla fram giljotinerna sen.
Ja, och de argaste männen som är mest utsatta är väl de som inte vaknar först.
Hade inte blivit jävligt bra tittarsiffror på offentlig giljotinering av människor som Ygeman och Strandhäll och den här, vad heter han, den lilla dvärgen?
Alltså, pratar du symboliskt eller på riktigt?
Nej, jag bara hypotetiskt.
Testar en affärsidé.
Jag testar en affärsidé. Här, vi gör liksom revolution.
Jag tycker det är osmakligt.
Ja, men det är ditt jobb att osmakligt. Tycka det. Men
du, du tycker inte det heller. Du vill ju bara slänga det med så här coola, häftiga uttryck.
Nej, det har dålig miljöpåverkan och blodar ner.
Elgala kan ju bli en guillotintillställning nästa år, tycker jag, med avrättningar. Det är väl snart där?
Eller? Ja, men är det inte dit vi
är på väg? Vad ska Elgalan finnas kvar
alltså,
för?
Det finns ju... Jo, men okej okay då.
Jag du lite, har ju varit på Elgalan.
Om jag är lite... Alexander.
Sista gången jag gick på Elgalan var exakt för 10 år sedan. Och då gick jag med en person, en hen, i en burka. Burkan kostade 70 spänn och köptes i Dubai vid plast. Vi snodde i hela showen. Mm. Och efter att alla jävla haggerna på Elgalan, för det är bara en massa hagger där, vidriga jävla haggor som alla baktalar varandra och snackar skit om varandra. Och säger, och ser du hur mycket rynkor hon har fått sen förra året? Har du hört att hon har fått en ny kar? Alltså värsta sortens skitställe man kan tänka sig Elgalan. Det finns inget värre. Så sista gången jag gick på Elgalan för 10 år sedan så gick jag med en person i en burka och vi snodde showen och tänkte, är det så här enkelt att sno showen? Då skiter jag det här. Ungefär som det måste varit Johan Ingrid som riggde Ebba Busch på morgonen och sa, vad är du portar från Elgalan? Ta den jävla bögklänningen från Ukraina, åk och ställ dig framför ryska ambassaden, vifta med en ukrainsk flagga, så snor du hela galan. Så enkelt var det. Hon blev Elgalan. Mm. Det är väl ingen på Elgalan som var intressant längre. Vem brydde sig om Elgalan? Ebba Busch blev Elgalan. Det är så man ska göra i Sverige. Och det är lätt att göra så i Sverige. Tyvärr. Men, för svenskar är både konflikträdda och fantasilösa.
Men okej, finns det inte en efterfråga? Man vill se blod i det här landet.
Jo. Det får man också om man låser in folk i flera år i fängelse, förstör deras liv och så till de aldrig kan komma ut igen och få ett anständigt jobb. Det är blod i Sverige. Det utdragna, passiva
jo,
blodet
men under MeToo, alla fick nästan någon sexuell tillfredsställelse när Virtanen och andra följer offentligheten.
Till Benny Fredriksson dog jag. Då var det inte roligt längre, för då visade att det handlade om hela tiden. Det sa jag under brinnande MeToo. Den här pöben är inte nöjd för folk börjar dö.
Jo, men det,
och efter att Benny var död var det inte kul längre för Åsa Linderborg att sitta och hetsa.
Jo, men de här människorna hetsar på en pöbel som liksom, när det hettar till, då vill de se blod. De, folk ska avgå, deras liv ska krossas och så vidare. Då är de nöjda. Och då,
ja,
så ska det
de älskar att skjuta poliser i förorten just nu och gärna se poliser dö snart. Det är nästa steg.
Ja, det har ju redan hänt.
Ja, då sa. Det kallas lynchmob. Ja, men det är därför jag säger att Sverige inte är kristet längre.
Jo, men och då tänker
Sverige är ett hedniskt land för lynchmobbarna, ja, kommer till
över landet. Men då är vi tillbaka till det här med giljotinen på Mynttorget. Om vi nu ändå ska ha en blodtörstig mobb, varför ska de ge sig på polisen? Varför ska de ge sig på någon oskyldig kille? Eller
jag tror vad Chang försöker säga är att alla mänskliga samhällen har genom urminnes tider haft ett behov av att avrätta en syndabock offentligt för att lösa kaos. Och det har ju vi hållit på med ända till kristendomen egentligen. Kristendomens innovation är att vi inte behöver avrätta syndabocken för att Jesus...
Fast vi fortsätter med judar och horor i alla fall. Ja, okay.
Ja, exakt. Och då är frågan, MeToo, var det ett sorts utlopp för den här inneboende drivkraften till en offentlig syndabock? Ja. Varför funkar den inte? Varför återställdes inte kaoset till ordning?
Därför att folk dog inte, utan bara inlåsta fängelser som sitter och ruttnar flera år och får sina liv förstörda. Det var MeToo har resulterat i. Så... Unga killar inlåsta åratal i fängelse för sina liv förstörda. Och nu vill Annie Lööf elda på det med att alla som råkar slänga en hundralapp i dricks i riktning till någon uttaget som kan vara sexuellt konnoterad ska dömas till att få sitt liv förstört. Nu är nästa hysteri vi har nu, det är runt sexköpslagen. Och eftersom sexköpslagen inte fungerar och inte fungerar och inte fungerar, så vill nu radikalfeministerna göra den till det absolut värsta brott som finns, det är att slänga en hundralapp i någons riktning. Men de vågar inte förbjuda porren, för då blir det uppenbart vad de sysslar med. Så det betyder att om du gör exakt samma sak, du är sexarbetare, sätter på en kamera i ett hörn, kommer undan med absolut allt. Dina kunder kommer undan med allting också. Om du däremot stänger av kameran, då är det plötsligt sexköpslagen som gäller och då kan du räkna med att kundens liv är förstört om polisen kommer in genom dörren. Det här är fullständigt vansinne.
Kan man inte kalla det generalrepetition när kameran var avstängd?
Nej, man kan inte det.
Nej.
Det måste ha påstängd.
Men om du är där och är regissör...
Mm.
Då kan man
då är det lagligt.
Då är det lagligt, ja.
Mm. Och den enkla anledningen till det är att den svenska mannens själ skulle nog vakna om man inte fick titta på porr längre. Mm. Det vet radikalfeminister om. Skulle svenska killar inte få se på porr längre, då skulle de kanske vakna och fatta vad som pågår i vårt samhälle.
Det kanske är en dum fråga, men om de prostituerade i Sverige som säljer sex hade en kamera i rummet hela tiden, och när kunden kommer in så säger sig, nu sätter vi på kameran och så filmar vi den här akten, är det ett brott då?
Nej, det är ju inte det.
Nej,
varför men kunden kan... vill ju inte bli filmad.
Nej, jag vet.
Han får behålla minneskortet, ja. Och så får jag göra vad han vill med den.
Alltså så här är det. Sexarbetarna är inte så bekymrade för sin egen räkning, för det är inte de som är kriminaliserade i Sverige. Annars skulle de vara riktigt förbannade i det här laget. Det är ju kunderna som är kriminaliserade. Men det gör att sexarbetarens arbete är mycket svårare och bökigare. De får gå under jorden, måste ha kontakten online och så vidare, för kunderna kräver det. Det är därför sexarbetarna hatar sexköpslagen. De vill bara gå till jobbet, de vill göra sitt jobb, de tycker att det är det bästa jobb de kan få jämfört med alla andra möjliga jobb, och därför vill de helt enkelt vara sexarbetare. Själv är jag tantralärare, är också sexarbetare. Det är också kriminellt i Sverige. Jag kan inte lära ut tantra i Sverige, jag åker till Holland och lär ut tantra i Holland. Jag kan inte lära ut tantra i Sverige, för det är kriminellt där.
Är tantra det är kriminellt?
Ja, det är kriminellt. Varför det? Det är för den som betalar mig för att gå en tantrakurs är en kriminell i Sverige i sexköpslagen.
Men vänta, vad är det för
sexuell tjänst?
Vad är det för tantrakurs du ger?
Ja, men det är sån här låtsas tantra där de doftar på ljus.
Nej, det är inte det jag håller på med.
Nej, det är Omar syftar på.
Jag håller på med det. Jag är också intresserad. Tantra, här, vadå?
Nej, men vi har ju förbjudit psykedeliska droger också i Sverige som en annan tantrisk verksamhet. För psykedeliska droger ska också handledas av kunniga människor, ska man inte hålla på med dem heller. Tantra är egentligen någonting där vuxna människor måste ha ledsagare för att kunna göra saker och lära sig de grejerna. Och sen får du med en kunskap du kan göra någonting av resten av ditt liv. Som till exempel äntligen piffa upp ett dåligt sexliv med en partner. Alltså går folk på tantrakurser. Jag har alla mina tantrakurser i Holland, för det är enkelt, smidigt och det är legalt och det är en seriös verksamhet. Jag kan
där?
Inte ha dem i Sverige, för i Sverige är tantriska tantrakurser kriminella.
Men kan vi inte runda på 80-talet eller 70-talet eller när privat radio var förbjuden, då hade man ju sett piratradio som man sände från båtar på internationellt vatten. Skulle man inte kunna ha en horbåt som vi lägger till i Nybroviken?
Nej, vi åker till Holland och så köper och säljer vi sex i Holland och så tar vi drogerna i Holland och gör allting i Holland istället. Så det är mycket bättre att göra det där. Holland är ett civiliserat land, jag älskar jobba i Amsterdam. Vi behöver inte ha någon båt på havet, vi orkar inte bry oss. Vi åker till Holland, okay, och har löst problemet. Ja, ja. Du kan åka till Danmark och göra samma sak också. Sverige är extremfallet här. Och det är ju på grund av radikalfeminismen som är värre än islamismen i Sverige. Den är riktiga jävla vansinnesideologin idag. Och den har låst in sig det faktum. Nu är sexköpslagen en prestigefråga. Och därför ska man göra det värre att köpa sex. Och då eldar man på gamla, väldigt basala hedniska grejer som att det finns något smutsigt med sexhandel. Så håller man på och eldar på det här. Vilket gör att man egentligen stigmatiserar sexarbetaren återigen. Och förbereder för lynchmobbar mot sexarbetare.
Vi har ett arv av tung industri. Vi har exporterat till hela världen. Och så har vi börjat exportera teknik, ingenjörskonst och senaste, säg 20 åren, digital teknik. Har vi någonting att bygga på för att Sverige ska vara en internationell kraft och räkna med om 20 år från och med nu? Och vad behöver vi göra?
Vi måste gå tillbaka till riktiga kapitalismen.
Har vi haft riktig kapitalism i Sverige?
Det är därför jag har kurser idag i företagen och ska städa ut woke-företagen. De lägger pengarna på helt fel saker.
Har vi haft riktig kapitalism i Sverige?
Ja, det hade vi. Det svenska välståndet är, jag anser att idén om Erlander Sverige är den stora myten. Det är inte under sossarna tag Erlander som Sverige blir det idag. Det är under Gripenstedt på 1800-talet.
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Liks hotel. Du vet. Dom oste du betala om du skarisnamer. Du forman gaflera avsnit också. Pakieter biudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.